13.38, jag tycker vi sparkar igång. Det verkar som att vi har fått hit många av er, vilket är jättekul såklart. Jag ska inte alls bli långrandig, det skulle jag kunna vara. Prata om EU, för det har jag i periferin kan man väl säga jobbat med rätt mycket under en massa år. Men jag vill ge så mycket tid som möjligt till våra eminenta talare. Och sen också få tid självklart att ha en diskussion tillsammans med er. Jag hoppas att ni kommer att ha ett antal bra frågor. Det kommer i alla fall... Ja, säkert att ha. Men det här med EID är ju en... Ja, jag behöver väl inte skämmas för det kanske. Eller överdriva när jag säger att det var lite av en långbänk. Och det behöver ju... Det är en massa beslut som behöver tas. Och det är en massa människor som har varit involverade. Gjort en massa saker, inte minst på myndighetsnivå. Men det har liksom inte... Vi har liksom inte fått till det i Sverige. Vi har inte fått någon struktur för någon nationell lösning. Och det kanske inte ska vara en nationell lösning heller. Det ska troligtvis vara flera lösningar, men i alla fall bygga på gemensamma principer kanske. Och det här är som sagt vad jag jobbar med jättelänge. Och Finansdepartementet som är ansvarig för förvaltningspolitik, e-förvaltningspolitik på vårt regeringskansli, jobbar vi från Näringsdepartementet väldigt nära med såklart. Och så har vi ju Värva, vår myndighet som man jobbar mycket med och har ju ansvar för och ansvarar fortfarande för förvaltningsutveckling. Så att jag säger inte mer än så, utan vi fortsätter och då önskar jag Viggo Öberg från Värva upp på scenen. Välkommen.
Tack så mycket. Se, hörs jag? Som sagt, jag heter Viggo Öberg och jag är inte numera anställd på Värva, utan sedan en månad tillbaka så finns jag på Krisberedskapsmyndigheten och jobbar vidare med informationssäkerhetsfrågor på ungefär samma sätt. Jag ska prata om den rapport som Värva levererade till regeringen i början på sommaren, i juni, strax före semestern, som pekar ut vägen enligt Värvas förslag då för e-legitimationer för i första hand offentlig verksamhet, men också inte fel om det också används för privat verksamhet naturligtvis. Det är ju tanken. Rapporten var ett del av uppdrag som ingick i ett uppdrag om säkert elektroniskt informationsutbyte mellan myndigheter i Sverige. Som sagt, rapporten är ganska omfattande och jag kommer att behöva forcera min presentation ganska mycket för att hinna på 20 minuter. Så att jag genar lite grann, men den finns att ladda ner från Värvas hemsida, så att ni får gärna titta mer i detalj på den där. Jag kommer att prata lite grann om historia och bakgrund och så vidare, målbild, lite grann om de alternativ som vi har tittat på och naturligtvis lyfts fram. E-legitimation i Sverige har en ganska lång bakgrund. Som Maria sa, så har det varit en långbänk på många sätt. Frågan sedan början på 90-talet egentligen. Man började med smarta kort och så vidare. Och i slutet av 90-talet så började det formera sig kring praktiska lösningar som också myndigheterna så att säga uttryckte önskemål om. Jag satt själv på Riksförsäkringsverket då som IT-säkerhetschef och vi såg ett stort behov att kunna lösa så att säga medborgarnas interaktion med försäkringssystemen på olika sätt för att kunna tillhandahålla tjänster. Och därav kom ramavtal 2001 i den första uppsättningen och det fanns ett samarbetsprojekt som heter Samsätt och så vidare. Många känner säkert till den här historien. Man kan väl ha olika uppfattning om hur framgångsrika vi har varit. Trots allt så har just den här typen av tjänster fått stort genomslag för de stora myndigheterna i Sverige. Försäkringskassan, Skatteverket och så vidare. Och vi har idag mer än 1,5 miljoner genomsnittliga användare varje månad. Och vi ser det här som en nödvändig säkerhetslösning för samhället. Det handlar ju om att värna om att människors integritet och människors information inte kommer i orätta händer så att säga, eller kan läsas av obehöriga. Vi la fram på Värva en färdplan juni 2007 som pekade ut en del tankar, och vi satte en del visioner som handlade ganska mycket om att se på e-legitimation på ungefär samma sätt som vi ser på en fysisk legitimationshandling. Lika fri användning. Har jag en legitimationshandling så ska jag också kunna använda den när jag så avkrävs, så att säga. Någonting liknande känns det som att vi skulle behöva ha för e-legitimationer. Och det var liksom en utgångspunkt för vårt arbete då, till slutrapporten. I sommar så avslutades också en ramavtalsupphandling i nästa steg, så att säga, som innebär att vi kan fortsätta med försörjningen av de e-legitimationer som används idag på precis på samma sätt. Resultatet blev avsevärt lägre priser och så vidare, så att man tar undan en del av problematiken redan där. Det har också uttryckts en del brister i de upplägg vi har haft. Att försörjningsmodellen är tekniskt komplex, krånglig affärs- och prismodell. Det ger inte tillräcklig öppenhet och så vidare. Bristande flexibilitet när det gäller mobilitet och annat. Rapporten pekar ut en väg framåt, men vi vet inte riktigt vilka problem vi kommer att hamna i och inte riktigt vilka nya frågor som vi kommer att behöva lösa. Vi vet vad vi vill åstadkomma på sikt, men det här är ingen färdig lösning, så att säga. Självklart är det så att vi har jobbat med de intressenter som finns på området, som i första hand är användare och vill använda e-legitimationer. Och har beskrivit en gemensam målbild som tittar på områden som användning, servicegrad, kvalitet, säkerhet, rättssäkerhet naturligtvis och också kostnadsbilden. Den här målbilden var föremål för, så att säga, synpunkter under våren och det har, så att säga, stötts och blötts en del och har hamnat i en syn på vad vi vill åstadkomma som är ganska samstämmig, vill jag påstå. Bland annat så vill man göra det enklare för användarna att legitimera sig, som jag sa. Att det ska vara en bred tillgång, att man skulle kunna ge en e-legitimation till större grupper än vad som regelverket idag tillåter. Naturligtvis också att göra det enklare att utveckla e-tjänster och anpassa sina tjänster mot identifieringsteknik. Vi måste också kunna tillhandahålla e-legitimationer i Sverige som uppfattas som legitima på ett annat sätt än vi kanske har lyckats med hittills. Jag ska återkomma till det lite senare. Och vi har också pratat om att hitta ett annat sätt att kvalificera utfärdare av e-legitimationer som inte bygger på nödvändigtvis upphandling som vi har haft det hittills, som faktiskt skapar en begränsning och tillgänglighets. Viktigt är att det bygger vidare på dagens lösningar. De som har stor användning måste naturligtvis kunna gå vidare. Men vi vill lösa upp de problem som har uppfattats hittills. Även om vi kan se att vissa av problemen egentligen handlar om upplevda problem mer än faktiska problem. Ibland till och med har det tagit som intäkt att inte gå vidare att utveckla e-tjänster inom vissa grupper. Vi pratar i rapporten om två olika former av legitimationer och vi pratar om certifikat, som naturligtvis inte är speciellt lyckat begrepp, men det finns å andra sidan inget bättre. Vi pratar om tre klasser av säkerhet och vi pratar om nya behov som har uttryckts från myndighetssidan att hantera egenskaper, roller och rättigheter. Vi har naturligtvis tittat på olika alternativ att gå vidare. Nollalternativet är naturligtvis att låta det vara som det är idag. Det är väl inget som vi önskar naturligtvis. Vi har de brister som jag har pratat om. Det finns ett annat alternativ som är att staten tar hand om allting. Och det är inte heller speciellt lyckat, har vi upplevt. Och och det kommer att skapa andra problem som vi inte vill leva med. Och därför lägger vi oss någonstans mitt emellan som är brukligt då, där vi har en möjlighet att skapa stor legitimitet men också en bra balans med en utfärdad marknad. Alternativ 2 och 3 då kan utnyttja styrka med en tydlig statlig reglering för delegationerna och styrka med marknad då som präglas av många utfärdare om det är önskvärt och därmed ge möjlighet till en öppenhet som vi vill ha. Det vi också sagt är att för att åstadkomma det här så behövs det en samordningsfunktion. På något sätt känns det som att vi har saknat någon som har hållit i taktpinnen kring de här frågorna under de här åren. Och vi tror att det behövs någon samlande kraft för att åstadkomma det här. Samordningsfunktionens delar då, det består naturligtvis av flera saker. Vi pratar om reglering i rapporten. Jag tror att det behövs någon form av styrning som bygger på reglering. I viss omfattning. Vi behöver upprätta specifikationer för att det här ska fungera på ett bra sätt. Vi behöver ha en annan tillämpning av standarder som gör det hela mer lätt anpassat till myndighets- och användarsidan. Vi behöver hantera ekonomi, resurser, driftfrågor naturligtvis på ett annat sätt än vad vi har kunnat göra hittills. Och vi behöver samordna från ett centralt håll information både till leverantörer av e-tjänster men också till allmänheten. Idag har vi haft en situation där vi har lämnat ut det här till utfärdarsidan enbart. Även om vissa myndigheter har gjort mycket så har det inte funnits en samlad information till exempelvis allmänheten. Vi brukar prata om att samordningsfunktionen kan ses som att den har tre ben. Administrativa och ekonomiska frågor i ett ben, specifikationer och legala frågor och e-tjänster som förenklar för användare och myndigheter. Vi tror att en samordningsfunktion också kan lösa ut den problematik vi har haft med affärsmodellerna hittills. Alltså att man kan frikoppla myndigheterna eller e-tjänsteleverantörerna från utgivarledet. Idag är det ju så att en leverantör av en e-tjänst, alltså Skatteverket eller Försäkringskassan, måste ha ett avtal med alla utfärdare. Det här kan man koppla loss om man har en part emellan, så att säga. Skillnaden mellan alternativ 2 och 3 är egentligen formen för statligt åtagande. Och där alternativ 3 som Värva har förordat är baserat på att den här samordningsfunktionen hanteras av en myndighet med föreskriftsrätt. Det kan naturligtvis vara en myndighet som är befintlig. Det är naturligtvis tanken. Och det här är naturligtvis en väg framåt som kan innebära att vi behöver anpassa detta till det som så att säga, utvecklingen går emot. Självklart, det här tar sin tid att åstadkomma. Det är ju en form av infrastruktur trots allt. Vi vill förbättra legitimiteten och skapa någonting som så att säga, kan uppfattas som en svensk e-legitimation. Idag är uppfattningen att det här är någonting som bankerna gör ut kopplat till hur vi använder våra internetbanktjänster. Det behöver nödvändigtvis inte vara fel, men det ger lite grann fel bild. Det kopplar bort det statliga åtagandet på ett olyckligt sätt. Och det här har ju inte minst kommun- och landstingssidan uppmärksammat oss på. Det här känner man inte sig speciellt komfortabel med. Och den här certifieringsordningen vi har idag genom upphandling behöver vi byta ut mot en certifieringsordning som liknar den som finns frivilligt för kvalificerade signaturer och som egentligen finns inbyggt i de modeller för akkreditering och certifiering som Swedac tillhandahåller. Så att säga. En svensk e-legitimation då ska bygga på en reglering som stödjer dagens och morgondagens krav, omfatta identifiering och signering naturligtvis, eller underskrift om man så vill. bygga på tillämpliga europeiska standarder. Det är viktigt. Ska vi ha en certifieringsordning så krävs det ju att vi har regelverk som är etablerade och accepterade. Och vara användbar i hela offentliga sektorn och även öppen för användning i privata sektorn. Det måste ha god tillgänglighet, vara öppen för alla som kan få en svensk ID-handling egentligen och har behov av offentliga tjänster. Vi pratade också om något som kallas för e-tjänstelegitimation, och det är egentligen någonting annat. Men syftar till att täcka behoven hos myndigheter eller i relationer mellan företag och myndigheter där man har behov av att verifiera att man företräder en viss organisation. Och det här är ett arbete som pågår i ett förstudieprojekt inför en eventuell ramavtalsupphandling just nu. Vi har beskrivit tre nivåer av legitimation. Det är inte helt riktigt kanske att säga att det är säkerhetsnivåer, men de standarder på området, SC-standarder, reglerar kvalificerad hård e-legitimation och mjuk e-legitimation egentligen. Och det har vi pekat på här. Det finns också en möjlighet att utnyttja det nationella ID-kortet, har vi sett. Att skapa en svensk e-legitimationshandling på det nationella ID-kortet genom att, så att säga, utnyttja den möjligheten som finns i det chip som redan finns på det. Här finns en infrastruktur som är enkel att använda egentligen. Vi pratar också om certifikat, stämpelcertifikat och servercertifikat som är till för att åstadkomma säker relation i andra sammanhang. Styrning och samordning då. Samordningsfunktionen ska inrättas för att stödja den offentliga förvaltningen. Tillgång till e-legitimation och certifikat. Som jag sa förut, myndighetsform, föreskriftsrätt. Och ska också få uppgiften då att organisera genomförandet av en ny ordning och leda det arbetet. Naturligtvis tillsammans med de som är intressenter i sammanhanget. Det finns naturligtvis flera saker som samordningsfunktionen måste hantera. Användargränssnitt är en viktig fråga. Det måste vara användbart för alla kategorier i samhället tillräckligt bra. Det måste värna om integritetsskyddet. Det finns risker att man kan samla på sig allt för mycket information i en samordningsfunktion. Vi har exempel idag i det vi kallar för infratjänsten, som är en servicefunktion för att förenkla för mindre organisationer att använda e-legitimation. Det här måste vi komma ifrån. Och det måste också vara enklare för myndigheter att anpassa sina tjänster mot e-legitimationanvändning. Vi behöver en samordningsfunktion som kontaktpunkt vid internationella relationer inom EU. Det här är någonting som har pekats ut i EU, så att säga, att varje land måste etablera någon form av funktion för ett system för e-legitimationer egentligen. Och det är naturligtvis viktigt att vi tillgodoser tekniska och administrativa säkerhetskrav som gör att vi känner oss komfortabla och kan bygga den tillit som är nödvändig i de här sammanhangen. Den tekniska konceptet bygger naturligtvis på etablerade standarder och lösningar som finns på internet idag. Vi har inte hittat på någonting eget. Vi har diskuterat med många under resans gång, bland annat Leif från Stockholms universitet och andra. Och federeringsteknik och samhälle är en grund i det vi föreslår egentligen. Eller, även om inte det framgår speciellt tydligt i den rapporten, är inte särskilt tekniskt orienterad. Någonting vi dock trycker på väldigt starkt, det är just identifiering, grundidentifieringen så att säga. Nu reser Maria på sig, så nu måste jag avrunda. Är det hela ganska enkelt, åtminstone bildmässigt. Vi har användare och myndigheter, marknad med utfärdare, och vi har en samordningsfunktion emellan som så att säga kan leva ganska separerade liv genom att samordningsfunktionen hanterar det som behövs, både när det gäller avtal, kostnads, affärsmodeller och vad som är nödvändigt, och också kvalificering naturligtvis. Det öppnar också vägar mot EU, det öppnar upp till andra typer av identifieringsformer, och det skapar egentligen rätt många möjligheter att tillämpa identifiering och signering för de behov som kan tänkas komma. Så det vi väntar på nu egentligen, det är att vi ska få klartecken på den, med hjälp av den remiss som är ute nu. 28 november ska svaren vara inne. Den har gått ut ganska brett till många organisationer. Så, frågor tar vi sedan som jag uppfattat, eller?
Jag ska se om det funkar där. Hallå? Ja, men det gör det. Ja, bra. Tack så jättemycket, Viggo. Ja, klartecken. Det är klart att det är oerhört viktigt att vi sparkar igång det här och går vidare, självklart. Man kan ju fråga sig varför det inte har skett tidigare. Och det hoppas jag att vi kan få lite mer svar på när Leif och Fredrik kommer med lite konkreta förslag på hur man kan göra. För att härifrån, den här fina bilden som förklarar en del, så är det ju ändå ganska många saker som måste sättas på plats. Jag menar den här samordningsfunktionen till exempel, Viggo. Vad är det för några? Vad är det för en konstellation till exempel? Och exakt vad ska de göra kontra marknaden? Så här finns det rätt mycket missförstånd som gör att man inte vet med gränsdragningar mellan de olika intressenterna, vilket gör att det kan bli ganska körigt. Så att det är lite grann, vi måste gå från teori till praktik på något sätt. Det är det som saknas, som jag känner. Men det ska vi nog klara. Så att jag vill inte bubbla på mer om det. Och ni ska få ställa frågor såklart om ett litet ögonblick när ni är övriga på att prata. Så jag önskar Leif och Fredrik. Fredrik först ut. Fredrik Ljungman på Kirej. Och sen kommer Leif. Varsågod. Det är bra att ni hänger med här.
Vad sa vi? Kontroll V?
Kontroll L.
L. Så. Hör ni mig? Ja. Jag tänkte ta vid den här principen att när man har kört fast lite grann så backar man tillbaks och tittar lite grann på okay, vad är det för problem vi försöker lösa. Och då har jag kanske en liten större vy än Viggo och Värva, det säga. Jag räknar myndigheterna som en del av dem som vill ha del av den här teknologin för att kunna identifiera människor på nätet. Så det får man kanske ta hänsyn till. Det grundläggande här är egentligen att vi vill veta vem den här personen är som vi försöker identifiera över internet, det här öppna nätverket. Och eventuellt också vilka egenskaper den här personen besitter. Det kan handla om saker som personnummer som man behöver uppge i myndighetskontakter, men i vissa andra sammanhang behöver jag överhuvudtaget inte visa upp den typen av information. Den andra aspekten är, som det har talat väldigt, väldigt mycket kring, är det här med signering. Och här kan man också föra lite resonemang. Vad är egentligen signering? Och vad är det vi försöker åstadkomma här? Och då har man alltså hållit på i lite drygt ett decennium, det är nästan två nu, att försöka hitta på en analogi i den digitala världen för det vi gör när vi fysiskt skriver under en handling. Och vad vi egentligen gör när vi skriver under en handling, det är att vi uttrycker en avsikt. Det är inte liksom det mekaniska att jag skriver ner mitt namn egentligen, utan vi uttrycker en avsikt. Och i de flesta fall så är det att vi accepterar innehåll i någon text, något avtal eller en transaktion, en kreditkortsslipp eller vad det nu må vara. Och det här är någonting som ändå sker på olika sätt i olika delar av världen. Så det finns de här liksom, både det psykologiska, det vill säga att jag vet att jag härmed accepterar ett avtal. Och att man, hur man traditionellt har gjort och så vidare. Så det är egentligen avsikten som räknas här lite grann. Avsikten kan vara flera, och de här funktionerna försöker man då på något sätt uppnå även i den digitala världen. Som vi sa tidigare, att bli bunden av någon typ av avtal eller innehållet i det här dokumentet. Eller så försöker jag styrka att det är jag som har skrivit det. Jag skriver under mitt namn. Det är jag som har levererat någon typ av text. Eller kanske också att jag helt enkelt försluter ett dokument. Ungefär på samma sätt som jag gjorde förr i tiden. Man satte ett sigill på. Här, nu är texten färdig. Ska man ändra i det så gör man något brottsligt uppsåt då. Och vad har det här för betydelse egentligen? Ja, dels är det att man vill ha en handling efter den här underskriften för att man ska kunna visa på det i efterhand. Det är svårare i det läget man har muntliga avtal att visa på exakt vad det var som sades i den här överenskommelsen och så vidare. Det finns ju exempel på när man spelar in sådana saker. Och det är ju precis lika giltigt som om det står på ett papper eller i en fil om man säger så. Och här i Sverige så har vi det som kallas för fri bevisprövning. Så har man någon typ av underlag för att det här är det som har sagts och det här har vi kommit överens om, så är det är det vi försöker uppnå då. Och en anledning till att det är väldigt mycket fokus på signaturer just i det här sammanhanget är att de flesta sammanhang då det faktiskt krävs en namnunderskrift eller en underskrift på ett papper hittar man i svensk förvaltningsrätt. Så det betyder ju myndighetsutövning, och det som jag kan tolka det främst därför som det faktiskt har varit så mycket fokus på det. I övrigt är det extremt få sammanhang som det faktiskt behövs ett skriftligt avtal med namnunderskrift på. Några få sammanhang, konsumentkreditlag, fastigheter, ditt testamente och sådana saker ska vara på papper med namnunderskrift. Och så här är det ju faktiskt idag då att som lagtexten är formulerad så accepteras inte elektroniska underskrifter om det inte uttryckligen står det i lagtexten i regleringen där. Så vad är det vi försöker åstadkomma med en elektronisk signatur då? Syftet är naturligtvis precis detsamma. Man ska kunna visa på en accept. Och det är den psykologiska aspekten ska vi inte förringa här heller, utan det är det att man är överens om någonting och man visar sin avsikt genom att göra en handling då. Och det vi försöker eftersträva är det som vi kallar då för funktionell ekvivalens. Det ska vara samma typ av sak. Det finns ingen anledning att göra någonting i den elektroniska världen som är väsentligt mycket bättre eller svårare att manipulera än det vi har i den fysiska världen, naturligtvis. Så för att åstadkomma detta och kunna få någon typ av legitimitet och acceptans för elektroniska signaturer så krävs det en harmonisering på området. Då har FN formulerat en modellag om elektronisk handel som just tar fasta på det här med funktionell ekvivalens. Tala inte om hur det ska göras. Så det står bland annat så här. Jag tänker inte läsa upp det, men om man säger det på svenska så står det tillräckligt bra för ändamålet. Det är ungefär det handlar om. Vi ska ha någonting som är tillräckligt bra för att man ska kunna nå den här överenskommelsen och att den kan accepteras på ett sätt. Amerikanerna har motsvarande sak. Jag kan inte stava till amerikanskens. Och precis på samma sätt just med att ta fasta på det här med funktionell ekvivalens. Så vad har vi här i Europa då? Ja, då har vi ett EU-direktiv från slutet av 90-talet. Här står uttryckligen att vi ska använda certifikat. Man pratar om spärrtjänster och tidsstämplingar och säkra anordningar för signering. Man har alltså tagit fasta på de här ETSI-standarderna som Viggo pratade om tidigare. Och helt enkelt på direktivnivå reglerar vilka metoder vi ska använda för detta. Det står däremot inget om på den nivån så som vi såg amerikanerna och FN, det vill säga avsikten att spela in den här. Och är avsikten med signaturerna att kunna visa på det? Och är alltså följer inte den typen av modell och rekommendationer. Syftet var ju förstås gott med detta. Det är för att skapa en gemensam ram så att elektroniska signaturer framställs och används på samma sätt överallt i unionen. Och samordna det här så att man får samma värde, samma juridiska värde på det och så vidare. Och det är obligatoriskt att införa för alla medlemsländer. Man förespråkar även inledningen av direktivet teknikneutralitet, vilket man glömde av redan i fjärde stycket om man säger att vi ska använda certifikat. Och Som sagt, direktivet är obligatoriskt, så det har letat sin väg in i vår lagstiftning. Signaturlagen, lite slarvigt, kallas lagen om kvalificerade elektroniska signaturer. Och det man kan fråga sig så här, nästan ett decennium efter att den har dykt upp, uppfyller de kraven som vi hade på detta? Eller är det någonting vi anser behöver förändras? Och nästa fråga är, behöver vi lagstifta om den här saken överhuvudtaget? Behöver vi skriva in på vilket sätt vi ska framställa signaturer? Som namnet på lagen antyder så handlar det om kvalificerade certifikat. Det är någonting som man definierar ganska noggrant vad det är för någonting. Man ska ha en tillsynsmyndighet som ser till att särskilda uppställda regler för detta följs. Det är inga kontroversiella regler. Det är sunt förnuft om man skulle driva en utgivningstjänst. Men dock så pekar man på just de här certifikaten och allt kring detta. Man kan också fråga sig om det finns någon efterfrågan för det här. Det finns faktiskt en utgivare sedan några dagar tillbaks som kan ge dig ett kvalificerat elektroniskt certifikat. Men när vi tittar på hur lagen är skriven så finns det ingen användning för dem. Man har inte velat gå så långt så att man använder de här certifikaten. Man pratar om en enklare variant i lagtexten. Så som det ser ut nu så finns det ingen efterfrågan på dem egentligen. Det finns ingen anledning att skaffa sig ett sådant om det inte är för att man tycker om att Post- och telestyrelsen faktiskt granskar de här utgivarna. Vilket kan vara ett sätt att skapa legitimitet i att driva en sån här utgivningstjänst. Och det är också så, och det kan man tycka lite konstigt, för läser man EU-direktivet så tycker man att det står i klartext att man får inte diskriminera en sån här kvalificerad elektronisk signatur jämfört med en handskriven på papper. Men här i Sverige så har vi en lag som säger att om det inte uttryckligen står i formkrav att elektroniska signaturer har accepterats, så gör de faktiskt inte det. Och det betyder ju det att vi kan fortfarande inte skriva under vårt testamente med ett sånt här, även om vi har ett kvalificerat certifikat eller överlåta vår fastighet eller vad det nu är. Och det kan man ju misstänka kanske att det beror på att man inte känner sig så säker på den här tekniken. Detta är det istället som man pekar på, som kallas för avancerade elektroniska signaturer. Och de nämns också i den här lagen och direktivet, men är mycket, mycket mindre reglerade. Och det är de här fyra punkterna som står där. Man kan tänka sig att punkt nummer tre här pekar på någon typ av PKI, och det kan vara helt okej tycker jag, men det står inte på näsan exakt hur man ska göra, utan det här kanske känns som att är mer lämpligt att utveckla för framtiden, där man har ett större mått av teknikneutralitet än vad man har om man pekar på de andra metoderna. Så nästa fråga då, i praktiken, hur stort är behovet av signering? Signering är komplicerat. Det finns människor som har funderat på det här i 10 år. Och det händer fortfarande inte i någon större utsträckning. Så frågan är, hur stort är behovet? I myndighetsvärlden, ja. I förvaltningsrätt är det antagligen en stor del av ett behov. Men i vårt vardagsliv så är det oerhört få operationer som egentligen skulle kräva den här typen av signaturer. Vi klarar oss alldeles utmärkt genom att göra bara identifiering. Genom en trovärdig identifiering kan vi också åstadkomma det, den avsikten vi har med att skriva under saker. Vi kan acceptera avtal genom att trycka på en knapp. Egentligen precis så som vi gör när vi skriver under vår deklaration på Skatteverkets sida med vårt BankID. Det är samma sak, det är samma upplevelse för användaren. Det genereras visserligen något i bakändan, men jag vet precis lika lite vad det är egentligen jag skriver under. Vilket ju då kanske kan misstänkas är ett av de större problemen med de här kvalificerade elektroniska certifikaten. Man vet aldrig vad det är man skriver under. Och därmed så kan man tänka sig att man tyckte att den här avsikten med underskriften gick lite grann förlorad. För du får, alltså det mänskliga ögat har inte förmåga att analysera det datat som går in i den här signeringsoperationen. Så frågan är om det här syftet verkligen uppfylldes med den här signaturmetodiken vi pratar om. Så det vi behöver egentligen är en identifieringslösning, om man talar i allmänna ordalag kring vad vi behöver på internet. En annan anledning till att inte snöja in på certifikat är detta också med att ett certifikat är likställigt med vårt identitetskort egentligen. Det står en massa personuppgifter på det där. Och varje gång man använder det här certifikatet så skrivs de här personuppgifterna obönhörligen ner och kopieras in i databaser och så vidare. Det betyder att vid varje tillfälle du visar upp ditt certifikat så delar du med dig av alla dina personuppgifter. Vilket ställer en väldigt massa krav på den som tar emot dem naturligtvis. De ska behandlas i enlighet med personuppgiftslag och så vidare. Samtidigt som om det nu var så att jag beställer kläder eller vad det nu må vara på nätet. De har inte användning för mina personuppgifter på det sättet. De vill veta hur de ska skicka mitt gods. Och där är ett problem med den teknologi man presenterar när man utgår från certifikatet. En tidskoll. Och det är klart att i sammanhanget med myndigheter så är det inte särskilt högt på agendan, såklart. Alltså man identifierar sig, personnumret är effektivt ditt kundnummer mot myndigheterna. Och det är inte ett problem att hantera de här personuppgifterna. Och man har inte betraktat den här lösningen utifrån att det ska användas i alla möjliga sammanhang. Det får man ändå ha respekt för, men den lösningen vi egentligen behöver för att komma vidare, för att driva näringsliv och så vidare, är någonting som faktiskt kräver att den går att användas i alla tänkbara sammanhang med bibehållen anonymitet och allt vad det nu må vara. Då är frågan, anonymitet, behöver man det? Det är väl bara kriminella egentligen som behöver det när de ska ut och göra bedrägerier på nätet. Det är en öppen fråga. Jag säger inte det ena eller andra, men idag är det ändå så här att jag kan gå ner på pressbyrån, gå in där, köpa en chokladbit, betala med en bit metall och gå därifrån. Jag har inte lämnat några direkta avtryck. Men ska jag göra samma operation, må vara hur obetydelselös eller obetydlig som helst på nätet i någon tjänst, så har jag ändå lämnat alla de här spåren efter mig. Och korsrefererar man det där så har man hela personens liv. Och man kan ju tänka sig också att vi kommer inte göra mindre ärenden på nätet om 10 år. Antagligen. Så då är frågan, är det här någonting som är eftersträvansvärt för en lösning där vi pratar om identifiering? Då behöver vi den här skydden av våra personuppgifter på något sätt. Att jag kan, med en trovärdig lösning där jag ändå blir på något sätt ansvarig för mina handlingar. Om jag går till Blocket och sätter ut en plasma-tv som inte finns, så vill man ändå kunna gå efter den här personen. För han har identifierat sig visserligen anonym för tjänster tillhandahållaren, men på något sätt så finns det någon som kan hållas ansvarig i bakänden. Så som man tänkte sig förr, med förr menar jag på 90-talet, så tänker man sig att, och det här trodde jag med på, absolut, att staten utfärdar certifikat, gärna på kort. Det är baserat på den här PKI och ETSI-standarder. Och man behöver skriva in i lagtexten exakt hur man gör för att det här ska nå legitimitet. Jag är inte säker på den här modellen längre. Dels har det visat sig att det är alldeles för komplicerat. Att försöka samordna hela den här kedjan med man har certifikat, man har innehåll i certifikatet, man har det smarta kortet med ett filsystem, det är mängder av teknologi, man har ett sätt man ska prata med smartkortet. Det finns en enorm kedja som ska standardiseras för att man på något sätt ska kunna få den här interoperabiliteten som man pratar om i EU-sammanhang och så vidare. Det är väldigt fokuserat kring signaturer. Certifikat på kort, de gör signaturer, det är så man identifierar. Man ska ha flera nyckelpar per person och man förväntar sig att alla som har ett sånt här kort ska veta skillnaden mellan din signeringsnyckel och din identifieringsnyckel. Jag tror inte att folk, alla i min omgivning, är intresserade eller har möjlighet att ta till sig den här teknologin på det sättet. Det måste vara uppenbart hur man ska använda det här verktyget. Det här är en säkerhetsfunktion. Om det inte är uppenbart hur man använder den på ett säkert sätt, så fyller den liksom inte sitt syfte. Det här funkar jättebra i slutna sammanhang. Så här. Personal på banken kan lära sig det här. De går en kurs och man har en jättefin kontrollerad miljö med kortläsare och hela baletten. Liksom. Det funkar mindre bra i hemmiljön. Och det här är också någonting då. Eftersom man har ett certifikat som innehåller alla dina personuppgifter, så behöver man ha flera olika identiteter beroende på olika sammanhang. Så när jag ska vara kirurgen på sjukhuset där läkaren jobbar, så ska man ha en bit plastbit där det står att jag är kirurg på. Och det står också inskrivet i certifikatet. Skulle jag byta sjukhus, då är det en annan plastbit och så håller man på som Fletch här till slut. Ledande fråga då kan ju vara, är man samma person fast man har olika roller? kanske det då, kanske på något sätt att man ska knyta ett rollbegrepp. Den här egenskapen ska kanske vara beroende på sammanhanget istället för beroende på vilken plats man har. Dagens modell. Bankerna som samarbetar genom BankID fick luft under vingarna när man tog den här PKI-ETSI-modellen och skalade av ganska mycket i hörnerna. Väldigt mycket förenklingar. Helt plötsligt så fick man, vad har jag kvar? Två. Helt plötsligt fick man ut någon miljon sådana. Har problem som Viggo pratade om. Det är dyrt att använda, komplicerat att integrera. Helt baserat på certifikaten, de här signaturerna. Om vi skulle använda den i alla sammanhang så är det det här problemet jag pratar om. Man har personnummer överallt. Och något hundratal förlitande parter efter 5 år i drift. Kanske inte riktigt en succé som jag ser det utifrån mitt perspektiv. Myndigheterna är med och det fungerar i den världen, men kanske inte riktigt sant. Så idag 2008 står vi fortfarande utan en lösning för att kunna identifiera folk på ett vettigt sätt. Och det finns massa konsekvenser och vägen framåt till det, som jag säger, det är att skrota den PKI så som vi känner den. Det går att använda PKI fast i ett annat sammanhang och gå över till federationsteknik.
Tack så jättemycket. Då önskar vi Leif Johansson från Stockholms universitet som kommer med någon form av lösning på detta. Tack.
Vi ser om det här funkar. Ja. Ja. Allting är 2.0 förr eller senare. Så även detta. Nu ska vi se om det här funkar. Naturligtvis inte. Ja, ja. Min tanke är att presentera ett förslag till en lösning på de här problemen baserat på teknologi som uppfyller de kraven som Fredrik skissade för oss här, va? Och som en hel del av de problemen som Värva även har identifierat. Va? Jag tänker börja med att sammanfatta de här. Va? Vad är det liksom vi försöker uppnå här? Va? Tjänsteleverantörerna måste få det betydligt enklare och billigare att liksom arbeta med den här teknologin. Vi måste lyckas med att konkurrensutsätta alla led. Alltså det får inte finnas någon del av den här verksamheten där det finns liksom någon slags monopol. Vare sig by design eller på grund av omständigheter. Vi måste klara av att skydda den personliga integriteten. Och vi kan liksom inte ha något ställe som kan gå sönder. Så om vi tittar på det här med enklare först då, så är svaret som jag ser det på att liksom åstadkomma enkelhet här, det är att basera allting på öppen teknologi. Det finns ganska gott om saker som har hänt under de här 10 åren då vi har hållit på och joxat med PKI, och inte bara i Sverige utan på många ställen i världen. En av de sakerna som har hänt de senaste 10 åren är att vi har uppfunnit federationsteknologin, vi har uppfunnit SAML, vi har uppfunnit OpenID, vi har uppfunnit Information Card. Det här är teknologi som har fått en spridning ut i det som faktiskt spelar roll för integratörer och tjänsteleverantörer, nämligen liksom operativsystem, applikationsplattformar. Så är teknologi som är stöd rakt upp och ner ut ur lådan. Idag om du ska integrera mot dagens EID så får du köpa dig utrustning som levereras i princip av en eller två konsultbolag i Sverige. Det är inte baserat på några som helst öppna standarder och det kostar som ett par småbilar ungefär. Den här typen av teknologi som jag pekar på här då, den kan du hämta på nätet. Den kostar ingenting. Om du vill ha support på den så är inte det speciellt svårt heller. Så hur konkurrensutsätter vi alla led då? Ja, för det första så måste vi tänka på det här med säkerhetsnivåer. Alla typer av tillämpningar behöver inte liksom dagens säkerhetsnivåer. Om du ska köpa en korv, eller om du ska köpa ett par skor, eller om du ska köpa en skiva på nätet, så behöver inte du säkerhetsnivån av BankID då. Då kan man fråga sig då, ska vi ha samma system för allting? Är det verkligen nödvändigt att vi måste kunna köpa korv med det här? Ja, antagligen inte, men det är definitivt, vi behöver definitivt kunna göra mer än att bara deklarera med den teknologin vi har skapat oss idag. Level of assurance är ett begrepp som används i den här identitetsfederationsbranschen som ett uttryck för hur bra man har identifierat en person. Hur mycket pengar har man lagt ner på att identifiera en person? Titta på bank-ID-systemet eller EID-systemet idag, så är det ofta baserat på att man har fysiskt tagit sig till sin bank. Visat upp sig och genomgått någon slags procedur som har ganska hög säkerhet identifierat dig till den här banken. Ofta så har man då fått dessutom någon form av certifikat med sig hem. Och det där betyder, eller vi brukar kalla det där någon slags level of assurance 3. Där den nästa och högsta nivån av tillförlitlighetsnivån, level of assurance 4, ofta involverar någon form av hård certifikatsbärare. Men låt säga att jag skulle kunna gå till Pressbyrån och visa upp mitt ID-kort. Ungefär som jag gör i någon mening när jag betalar trängselskatten i Stockholm. Då har jag också fått någon form av identifiering. Det kanske inte är lika bra, men det kanske duger alldeles utmärkt för att låna om böcker på biblioteket. Va? Och det faktum att vi har samma teknologi här. Alla de här strecken är samma teknologi. Apoteket och biblioteket ser faktiskt ingen skillnad på integrationsmekanismerna här. Va? Det gör att vi sänker kostnaderna och att vi faktiskt konkurrensutsätter allting här. Jag vet, det kan hända att om vi stryker apoteket här och ersätter med någon myndighet. Det är inte säkert att alla som idag använder e-legitimation behöver den säkerhetsnivån som man får med bank-ID. Om säkerhetsnivå följer kostnaderna. De transaktionskostnader som vi betalar idag för e-ID, de är kan man direkt härleda till hur mycket det kostar att faktiskt etablera den här identiteten. Så fler identitetsutvärdare, det konkurrensutsätter alla led och det gör att vi faktiskt kan få en bättre, mer välanpassad tjänstenivå för de tillämpningar vi behöver bygga. Jag brukar nämna Pressbyrån och Konsum och ICA som liksom delvis provocerande, men jag tror att det är ganska realistiska exempel på den typen av organisation som skulle kunna bygga identitet. De har närhet. Det finns en Konsumbutik, det finns en ICA-butik överallt i landet. Det finns Pressbyrån nästan överallt i landet också. Och det där är en poäng, därför att det är så som man får ner kostnaden för att etablera identiteter. Så den personliga integriteten, och hur skyddar vi den? Ja, vi ska införa ett begrepp som heter pseudonymitet överallt i våra system. Pseudonymitet är mitt emellan anonymitet och inte anonymitet. Om jag identifierar mig till ICA-banken här, jag försöker sprida graserna mellan de stora liksom så här nationella aktörerna då. Inte alla ska få känna sig allt för utpekade. Idag är det ICA. Jag identifierar mig med mitt ICA-kort och de har lite uppgifter om mig. De kanske till och med har ett personnummer. Och det kan vara helt okej, därför att jag litar rätt mycket på ICA-banken. Jag har mina pengar där kanske. När jag pratar med apoteket så skickar jag mitt personnummer som ett attribut. Men det är inte det som jag använder för att identifiera mig. Min permanenta identifierare mot apoteket är inte mitt personnummer, utan det är någonting som är skapat specifikt för apoteket. När jag identifierar mig till den lokala optiken så använder jag ett väldigt annat identifierare här. Mappningar här emellan, det håller ICA-banken reda på. Jag litar på ICA-banken, så det är okej. Men vad jag inte litar på, det är att den lokala optiken och apoteket inte bestämmer sig för att samköra mina uppgifter för att liksom sälja, kanske förädla mina köpvanor. Den mappningen kan inte de göra med mindre än att de samverkar med ICA-banken. Den egenskapen att vi kräver flera samverkande parter för att kunna liksom, för att bryta den här integritetsskyddet, det kallas pseudonymitet. Så genom att införa pseudonymitet som norm i e-legitimationen så blir identiteten spårbar, som Fredrik sa, men den är inte länkbar omedelbart. Så när jag slarvar bort en bok på biblioteket så kan biblioteket vända sig till ICA-banken och säga nu måste vi måste faktiskt skicka ett krav här. Men det är fortfarande inte så att biblioteket och apoteket kan ta reda på hur mina lånemönster överensstämmer mina recept. Ingen single point of failure. Statens roll. Och statens roll bör vara, och det tycker jag att det går också vara ganska tydlig med, att den bör vara att äga specifikationer framförallt. Att akkreditera nya aktörer inte bara göra upphandling av de här grejerna. Även om upphandlingsmekanismen kan vara nog så viktig i vissa sammanhang, så är upphandling ett alltför trubbigt verktyg, eftersom vi kan liksom inte uppdatera den där listan på ett enkelt sätt. Det vi framförallt måste undvika, det som jag har förstått har varit ganska en hel del kritik från de stora identitetsutfärdarna, det är att vi kan liksom inte införa en statlig CA. Vi kan inte införa någonting som här som kan gå sönder, va? Bankerna vill absolut inte ha en traditionell PKI-relation mellan staten och sig. Och det kan man ju förstå. Det är inte säkert att den driftsäkerhet som staten kan leverera är tillräcklig för deras affärsbehov. Så låt oss titta på någon slags skiss på modell här då. För det första, hela poängen med den här övningen, det är de här specifikationerna vi ska producera. Vi behöver producera ett antal tekniska, både tekniska specifikationer och en del policy som beskriver vad som utgör svensk e-legitimation. När standardsproduktionen då, den fungerar som input genom både upphandlingsprocess och någon slags akkrediteringsprocess. Så man skulle kunna fylla de här rollerna då ungefär på det sättet som vissa har skissat på. Det finns Svedac och det finns CIS, det finns andra då som skulle kunna göra uppfylla de här rollerna. Och kommer säkert att finnas någon som gör upphandling också i Sverige. Så sen kommer då de här aktörerna som är skilda från staten in i bilden. Va? Som alla på något sätt tittar på de här specifikationerna och tolkar dem och sätter dem i drift. Va? Det är som en väldigt vanlig en skillnad mellan hur jag kanske och Fredrik och Värva ser på det här, det är att vi tror inte att staten nödvändigtvis behöver inneha rollen av operatör här. Staten behöver inte driva saker. Utan man kan ju tänka sig att det är privata aktörer som faktiskt driver federationen också. Det är kanske så att staten ska på något sätt kickstarta det här genom att göra en upphandling av en första federation. Va? En första identitet, en första trust, ring of trust här. Som kan sätta igång det här arbetet. Men det är inte omöjligt att branschorganisationer vill göra det här på egen hand. Men fortfarande uppfylla specifikationerna. Till exempel banksfären vill säkert ha en egen ring of trust. Som de kan sälja som någon form av extra värde. Va? Jag menar, om ni litar på den statens CA, då får ni den här säkerhetsnivån. Men ni kan lita på bankernas ring of trust istället. Va? Och då får ni det lite bättre. Va? Vi ger er lite mer värde för det. Men vi uppfyller fortfarande svensk e-legitimationsstandard. Så att ni kan använda våran trustfabrik i era vanliga system. Jag tror att det finns en poäng med att man inte knyter sig till att staten måste vara den enda aktören på det området. Och sen har vi då tjänsteleverantörer, det kan vara myndigheter och företag, och det finns identitetsutfärdare. Och genom att hålla reda på de här olika säkerhetsnivåerna så tror vi då att man kommer att få flera identitetsutfärdare som kanske riktar in sig på andra tjänsteleverantörer. Så hur transiterar vi ifrån det? Hur samexisterar vi med det vi har? Det är ganska enkelt. Vi kan bygga oss en protokollöversättare, en gateway-funktion som tar EID i ena sidan och puttar ut SAML på den andra sidan. Va? Min tolkning av en del av det Viggo säger är att det här är en av de grejerna som den här samordningsfunktionen ska göra. Va? Jag är inte säker på att samordningsfunktionen behöver göra det. Jag tror att vi skulle kunna köpa det här. Skulle kunna gå ut och göra en upphandling av den här funktionen. Faktum är att på internetdagarna förra året så presenterade vi faktiskt det här. Och jag ska återkomma till det i mina sista 8 minuter. Vi kommer också behöva bygga någon form av signeringsfunktion. Även om identifiering antagligen står för 80-90% av användningsfallen de facto. Så kommer det antagligen behövas någon form av signeringsfunktion också. Det finns sätt att göra det på. Det är många länder i Europa som faktiskt redan har byggt en slags identitetsdriven signeringsfunktion som en del av sina nationella federationer. Vad gör resten av världen då? Man bör ju ställa frågan om vi är ensamma i det här. Vad är vi ute och cyklar? stämmer det här med vad alla andra gör? Och det visar sig att det stämmer ganska väl. Min första referens i de här sammanhangen brukar vara den här Yield Authentication Federation Architecture, som är en precis vad jag efterfrågar ifrån liksom svenska staten. Det är liksom en spes, en samhällsprofil. Så här ska man göra på protokollnivå för att samverka med liksom federala myndigheter och så. Inom Liberty Alliance så håller en del människor på att formera en sån här special interest group som vars syfte är att jobba med tekniska specifikationer för att understödja korsfederation. Det vill säga hur kopplar vi ihop de här identitetsfederationerna som vi bygger i olika länder. Och det visar sig att det finns mycket fler identitetsfederationer än man tror. Inom min bransch, inom liksom högre utbildning och forskning, så är det här normen. Då. Det är så här vi liksom delar på resurser. Men även inom e-government så är det här ganska vanligt. I Norge och Danmark så har man redan etablerat den här teknologin för att göra en nationell e-legitimation. Europeiska IDBC-projektet, och det finns ett delprojekt här som heter Stork, håller på att försöker bygga ett antal e-tjänster för där man tror liksom att användningsfallen spänner över nationsgränser, till exempel här med att byta adress. Så att när du flyttar från ett land till ett annat så gör du en adressändring. Inom Sverige funkar det jättebra, men byter du adress inom Europa så funkar det inte lika bra. Och där försöker man då bygga bland annat ett adressändringssystem. Den teknologi de använder för identifiering där är återigen samma teknologi som vi föreslår här då. Och det finns lite andra försök att liksom harmonisera tekniken här. Senaste gången jag var på internetdagarna och pratade förra gången så stod jag och Håkan Persson här och demade precis en sån här e-ID eller bank-ID till Samhäll Gateway. Och Håkan, han var så entusiastisk för det där att han gick hem och satte den där i produktion och hoppades kunna i princip få sälja den. Och det visade sig att licensreglerna för dagens bank-ID-system gör att han inte får sälja den. Jag misstänker att om vi är tillräckligt många som skriker tillräckligt högt så skulle det säkert gå att ordna. Och till slut så får det kanske bli liksom någon slags politiskt ingripande då. Men det är verkligen så här enkelt att vi har egentligen finns ingen anledning idag att liksom vänta på mera. Teknologin finns redan idag, den går att integrera. Vi la ner ungefär en veckas jobb på att liksom koppla ihop Stockholms universitets identitetssystem med bank-ID. Och vi behövde inte köpa integrationsprodukter från Nexus för några hundratusen där. Och jag tror att det där var det. Med 4 minuter. Tack. Nästa tar vi.
Tack så jättemycket, Leif. Vi skyndar vidare och då är det faktiskt så att jag ska önska Johan Olvegård från Försäkringskassan välkommen istället för din kollega Charlotte som inte kunde komma. För att dela med oss av deras erfarenheter på Försäkringskassan. Varsågod.
Tack. Så. Där. Så, tack. Ja, som den uppmärksamma har sett så är det inte jag som är Charlotte Ahlström. Jag heter Johan Olvegård. Jag jobbar på Försäkringskassan. Och min nuvarande roll är att jag jobbar på vår IT-avdelning. Och enkelt uttryckt kan man väl säga att jag är någon form av kravfångare. Alltså ska jag försöka lyssna på vad vår verksamhet, alltså försäkringshandläggare med flera, vill ha utfört och hur de vill att våra IT-system ska fungera. Det är mitt nuvarande jobb. Jag har varit med och byggt upp våra internettjänster med e-legitimationer ända sedan starten. Jag började på Riksförsäkringsverket 2001 tillsammans med Viggo då. Och det här har jag mer eller mindre hållit på med sedan dess. Och när jag fick reda på för några dagar sedan att Charlotte inte hade möjlighet att vara med och jag skulle ta det här och prata om erfarenheter, våra erfarenheter av ellegitimationer, så tänkte jag, det bör ju på något sätt ske i två perspektiv. Dels naturligtvis myndighetsperspektivet, men framförallt för våran del, hur, så att säga, hur vi upplever att våra kunder har upplevt det här med ellegitimationer. Det har liksom varit utgångspunkten lite grann. Men för att komma dit hen så tänkte jag skulle... Det här gjorde jag... Alltså man börjar ju alltid när man pratar erfarenhet får man fundera på, ja, vad har vi för erfarenheter då? Så jag tittade lite grann på vad vi hade för strategier. Och det här hade vi då, vi skulle, sa vi 2000, vi skulle skapa en modern försäkringskassa genom att utveckla självbetjäningstjänster på internet. Det var så att säga det uppdraget vi fick som började med det här då 2000-2001. För att vi skulle växa in i rollen som 24 timmars myndighet, om nu någon kommer ihåg det begreppet som var så populärt för några år sedan. Det har vi väl, jag vet inte om vi har skrotat det, men vi talar inte högt om det längre kan jag säga. Och sen tog Försäkringskassan fram det här målet, den kursiverade stilen, som jag faktiskt tycker är fortfarande riktigt, riktigt bra att använda i de här sammanhangen. Alltså det här är vårt jobb, vi som jobbar med självbetjäningstjänster på en stor myndighet. Och jag tror att jag kan tala för skatten också lite grann. Att det är faktiskt det här vi vill uppnå. För vi har trots allt, oavsett hur stor förespråkare jag är för självbetjäningstjänster, så har vi ett antal kunder som vi faktiskt kan, eller som faktiskt av oss kan kräva att få göra personliga besök och träffa en personlig handläggare. Därför att deras ärende eller deras specifika behov är av den arten. Så det här var, tog vi fram 2000 och det håller faktiskt fortfarande den delen tycker jag. Sen tittade jag lite grann på målbilden 2002. Då hade vi ändrat oss lite grann. Då skulle vi vara lätta att nå, lätta att förstå. Och då hade vi faktiskt blivit en 24 timmars myndighet. Som ni kan konstatera. Det tog 2 år. Var det sen tog vägen, det kan vi väl lämna det här. 2003, när vi släppte våra tjänster med e-legitimation, då satte vi upp för oss själva lite grann en målsättning att i årsskiftet 2003-2004 så skulle vi ha 200 000 föräldrar som använde sig av våra självbetjäningstjänster på internet med e-legitimationer. Att vi valde föräldrar, det är av 2 orsaker. Dels så sa vi att vi vill ha mängd och ärenden. Ärenden som tar mycket tid från Försäkringskassan så att säga. Och det är föräldraförsäkringen är både komplicerad och många ärenden. Vi ville också att vi skulle i början vända oss till en grupp av människor som var så att säga i den aktiva åldern och därmed också så att säga inne i användandet av internet och annat. Och då blev det föräldragruppen. Och det har vi nog, håller vi fast med fortfarande att det stämmer den reaktionen. Som sagt var, vi skulle ha 200 000 e-legg-användare på Försäkringskassan årsskiftet 2003-2004. Och hur gick det då? Det där är en utveckling. Ni kan bortse egentligen från utvecklingen. Men det här, så här är hur ser utvecklingen av våra unika användare. När vi i det här fallet pratar om unika användare så är det alltså människor som en eller flera gånger sedan starten 2003 har använts av en e-legitimation mot någon av våra tjänster. Och de här 200 000 som vi skulle haft årsskiftet 2003-2004, de nådde vi i oktober 2005. Alltså 1 år och 8 månader efter att vi hade hoppats på. Det säger väl en del om vår förmåga att dra upp strategier och sätta relevanta mål. Men framförallt så säger vi lite grann om att det här var i början och inte alls så lätt som vi trodde. E-legitimationer var inte något på marknaden vanligtvis förekommande. Människor visste inte helt enkelt hur man skulle hantera det. Dessutom så fanns det väldigt, väldigt få tjänster. Så här ser utvecklingen av hur våra transaktioner, hur de används. Så nu är vi uppe i prognosen för 2008 i runda slängar någonstans mellan 9-9,2 miljoner transaktioner som vi kommer att ha. Och som ni ser, alltså det är väl ungefär 70-75% identifieringar och 25% signeringar. Och det stämmer väl med hur vi tittar på hur folk faktiskt också använder våra tjänster. ni nickar från skatten, det är kanske ungefär samma förhållande där. Och det här är ju då att vad det här visar, som vi blev faktiskt lite överraskade av när vi upptäckte första gången, det är ju det att väldigt, väldigt många människor använder sig av våra tjänster för att gå in och titta på personliga uppgifter. Hur många föräldrapenningdagar har jag kvar? Här kommer mina pengar och så vidare och så vidare. Och i lägre utsträckning då signera dokument. Och där har vi kanske det som ni pratar om från universitetet lite grann om. Vi har ju ett antal dokument som enligt förvaltningslagen måste vara undertecknade. Och begäran om ersättning från Försäkringskassan är sådana dokument. Den här bilden vill jag visa. Om ni tittar på det lilla röda strecket som går där. Det är alltså tjänster som inte kräver e-legitimation som vi har på nätet, på webben. Du kan anmäla uttag eller behov av föräldrapenning, tillfällig föräldrapenning. Du kan sjukanmäla dig om du inte omfattas av arbetsgivarinträde. Du kan beställa broschyrer, blanketter och så vidare. De startade vi någon gång på 2000. Och jag ska inte säga att de för en tynande tillvaro, men det är ju inte så jättestort användande av det. Trots att det är väldigt enkelt. Du behöver inte göra någonting annat än att klicka in det på försäkringskassan.se. Då kan du göra det här. Och sen 2003 släpper vi e-läggtjänsterna. Och så ser vi den utvecklingen. Och det tycker jag visar lite grann på motsatsen av vad jag sa tidigare. Det kanske inte var så jäkla svårt som vi trodde, eftersom det fick ett sånt genomslag när vi kom bortåt 2005-2006. När så att säga den första sträckan var avklarad och man kunde börja gasa på. Folk med andra ord började vänja sig vid e-legitimationer. Och det tycker jag är någonting man ska fundera på. Det faktum att vi ska inte övervärdera folks tekniska förmåga, men heller inte undervärdera den. Och allt hänger samman med vad ser jag för vinst av det lilla jobb det innebär att till exempel ladda ner en e-legitimation på min dator. Och jag ska återkomma lite grann till det. Den här lilla pucken 2004 på den röda sträckan. Är det någon som vågar gissa vad det är för någonting? Nej, det är inte så lätt för er att veta. Då släppte vi de här EU-korten första gången i Sverige. Och det lades ut på webben. Och det fick ett sånt genomslag. Jag kan säga att när vi andra dagen hade haft den tjänsten öppen, då var jag tvungen att ringa till drift och övervakning, för jag trodde det var fel i statistiken. Det ökade något oerhört. Och det är ju också ett exempel på, nu kräver inte det någon e-lägg, men detta med att webben har en oerhört genomslagskraft om vi har rätt tjänster. Vilket jag tycker är viktigt att sända ut till alla. Sen ser ni också att den blå kurvan stagnerar. Och det är väl inte så konstigt. Och det har för oss egentligen två orsaker. Den ena är att här 2010 så kommer vi ju att bli av med våra pensionsdelar. Vilket ju är en del av de här sakerna. Men sen kommer vi också att slå i taket. Den här siffran bygger nämligen på oförändrat tjänster på nätet. Och vi kommer att slå i taket vad vi tror när det gäller användandet av föräldraförsäkringen på nätet. Därav stagnationen. Som jag tänkte återkomma lite grann till där. Där ni ser hur vi har prognostiserat utvecklingen av insända handlingar som är signerade. Och det ska ni veta, det är alltså de handlingar för er som är föräldrar, man begär vård av barn och när man begär föräldrapenning. När man begär den ersättningen så ska den signeras. Och det är ju liksom i den insända handlingen som också Försäkringskassan tar hem sina vinster i minskad handläggningstid, vilket jag tänkte komma till lite senare. Och här blir vi alltså, här har vi alltså satt ett tak där vi tror att vi kan inte nå mer än 80% av de presumtiva kunderna. Vi tror att de andra 20% är så svåra att övertyga eller så dyra att nå att vi har satt ett, för oss själva ett tak vid 80%. Rätt eller fel, men det är väl ungefär så vi har resonerat. Det här är andelen av de handlingar. Vi får ju fortfarande in ett stort antal blanketter via pappersvägen. Och i år har vi alltså satt ett mål att 65% av alla föräldrapenningbegäran och 45% av alla TFB-begäran ska vi ha in via nätet med e-signatur. De ska alltså inte komma in i pappersformat. Och det leder ju fram till, jag kan säga det, när det gäller föräldrapenning så ligger vi ju över 70% vissa månader. Det här varierar lite grann över årstiden. Men det här leder ju fram till en intern diskussion om oss här att ta hem ännu mer pengar, nämligen överhuvudtaget inte skicka ut några blanketter. Oavsett i vilken form du hör av sig till Försäkringskassan och ber ersättning för föräldrapenning, så utgår ifrån att du gör det på nätet. Vill du inte göra det på nätet, ja, men då får du höra av dig till Försäkringskassan. Ska vi nå se till så du får en blankett. Det är inte än, men vi tror jag får ganska god väg att komma hit igen. Besparingar då, ja. Det är ju inte minst intressant för en stor myndighet. När det gäller föräldrapenning så ser ni att vi räknar alltså med att i dagsläget då dra in ungefär, spara ungefär 3 000 genom att handläggningen förenklas så mycket. När det gäller tillfällig föräldrapenning så är vinsten lite mindre, 10 000 arbetstimmar. Till det kom ju det jag sa, nämligen alla de som går in och tittar på den personliga informationen. Och det är ju merparten faktiskt. Alltså när kommer mina pengar och ser som använder, inte använder signeringen. Så en överslagsberäkning, 160 000 arbetstimmar. Vilket enligt en snabb räkning som jag gjorde handlar om någonstans 30 miljoner kronor. I så att säga direkt vinst, om vi bortser från imagevinst och andra saker. Direkt vinst, eller bruttovinst av de som vi har på grund av användandet av e-legitimationer. Jag tycker också att det här vittnar om att det här är inte några problem egentligen för kunderna längre. De kunder vi har inne är oerhört nöjda med våra tjänster och ser inte längre faktiskt e-legitimationer som något jättestort problem. Jag kan också bara nämna för er saken skulle alltså 82% ungefär av alla föräldrapenningärenden tar mindre än 10 minuter, så att ni ser hur mycket förhållandet är där. Och när det gäller TFB så är det ännu högre, då är det 86% ungefär som tar mindre än 6 minuter att handlägga. Och kan vi då kapa en halv minut på det så är det ganska mycket. Och dessutom så pågår det här arbetet ständigt att titta över arbetsprocesserna och se var kan vi plocka så att säga tid och låta kunderna göra det själva. Ja, kvaliteter och problem då med e-legitimation. Vi kan ju inte påstå att det bara har varit dans på rosor. Men kvaliteterna, som jag ser det, tycker vad man vill om det här, så är säkerheten en kvalitet. Vi testade väl och kollade ganska många olika säkerhetslösningar och följ för det här med e-legitimationer. Och vi har haft, så vitt jag vet, eller så vitt vi vet, ytterst få incidenter. Jag har som sagt varit med hela resan och vi behöver inte ens använda ena handens fingrar för att räkna upp de incidenter som har varit. Med tanke på det användandet så vågar jag ändå påstå att det är väldigt, väldigt säkert. Jag har skrivit dit många användningsområden, men det vill jag säga att det vi har sett, alltså e-lägg är en teknik som finns och som fungerar. Jag lägger mig inte i diskussionen om jag ska ha den eller inte. Jag bara konstaterar att den här identifieringslösningen vi har går att applicera på oerhört många olika användningsområden. Den är inte förunnat myndigheter eller stora organisationer. Och det tycker jag ju talar för att det faktiskt är en teknik som bör användas. Den är också faktiskt relativt enkel. När vi har klivit över den här tröskeln så säger de kunder som har laddat ner sin e-legitimation till oss i vår undersökning. De konstaterar, jaha, var det inte svårare än så? Det tog ett par minuter, så var det klart. Bankerna är ganska duktiga, nu har de blivit, ska jag säga, ganska duktiga på att förklara hur det går till. I början var det väl lite si och så med det, men nu har de också lärt sig. Nu ska man kanske inte sluta ett föredrag med att dra upp problemen, men jag gör det i alla fall. Det här är ju ett problem fortfarande. Alltså, det finns alldeles för få tjänster. Men det här är ju ett övergående problem. Det blir fler och fler tjänster och det ökar väl nästan varje dag. Både från myndigheter och kommuner, landsting och stora organisationer. Så det här tror jag vi är på väg att passera som ett problem. Det här tar jag upp lite raljant. Så där. Jag är inte själv tekniker så jag ska inte slå mig för bröstet. Men vi har väl upplevt att väldigt många av våra kunder de resonerar ungefär så här. Att här har jag lagt ner kanske 5-10 000 på en bra PC att ha hemma till sonen och spela på datorn. Och de få gånger jag kommer dit så vågar jag inte helt enkelt ladda ner någonting. För jag vet inte, jag kanske förstör den och då blir sonen förbaskad. Man känner inte den här självklara säkerheten i att ladda ner en programvara på sin dator. Det här är också ett övergående problem, tror jag, med svenska folkets ökande internetvana. Men det här har varit ett problem. Många kunder har framhävt det till oss. Det här är också ett problem. Alltså, när vi började med det här, då fanns väl Internet Explorer och ja, Netscape fanns väl också. Netscape försvann ju från webbläsarhimlen ganska snabbt. Men nu har det ju dykt upp, bra eller dåligt, en mängd olika webbläsare och operativsystem. Och sen har vi då dessutom Mac på det här. När de här kombineras på alla möjliga sätt så vet ju att vår support, jag vet också skattens support, har ett litet helsike att hålla ordning på allt det här. Och det här är ju faktiskt det är väl nästan det största problemet vår support har nu. Att det ringer en Mac-användare. Nu vet inte jag om de kan använda Linux och så använder de Nordeas e-lägg och så undrar de hur fasen ska det här gå. Ja, det kan man ju fråga sig. Men det här är ett problem. Men kontentan av det jag har försökt förmedla till er är att trots allt så vågar jag påstå att Försäkringskassan hade inte kunnat göra den här resan som vi har gjort hittills med självbetjäningstjänster om inte e-legitimationer hade funnits att upphandla för vår del. Tack ska ni ha.
Tack så jättemycket Johan Olvegård. Ja, då är det dags för frågor. Vi ska ta upp våra talare här på scenen så är det dags för er att ställa frågor. Men uppenbarligen så är det så att vi har fått en duvning i såklart vad som Verva har gjort och åstadkommit. Egentligen ett koncept kan man säga. Vi har också fått höra att det behöver inte vara så komplicerat. Det finns lösningar. Uppenbarligen så är kunderna har en ökande användning av det så att säga. Så att egentligen så undrar jag sammanfattningsvis egentligen varför det inte liksom händer något. Varför blir det inte något beslut taget och varför helt enkelt ser vi inte någon framtida lösning framför oss ändå trots allt. Vad säger ni om det? Till exempel Verva. Är det brist på beslut från vårat håll eller?
Ja, på något sätt så känns det lite så. Det är fel att skylla på regeringskansliet kanske. Men jag tror kanske att det ligger hos alla aktörer på något sätt. Vi har inte hanterat frågorna tillräckligt bra på myndighetssidan heller. De som eventuellt har haft ett centralt ansvar och en möjlighet att utnyttja de ansatser som gjordes inledningsvis. Så att, jag tror att det är ett delat ansvar. Om man nu ska uttrycka sig väldigt diplomatiskt då, kanske. Men på något sätt är det nog så. Samtidigt är det viktigt tycker jag att regeringen tar ställning och faktiskt pekar ut någon som får ett huvudansvar. Sen hur mycket man lägger, som Leif var inne på, att man kanske inte behöver den här tydliga samordningen rent tekniskt, det är möjligt. Men jag tror att man måste ha en tydligt utpekad ansvarig som får ta tag i frågan. Det känns angeläget.
Har vi någon fråga från publiken?
Jag tror att du beskrev en samordningsfunktion, ja. Viggo, och kan du berätta lite mer om den? Vem är avsikten att vara samordningsfunktion?
Jag kan låna Johan.
Ja,
just det. Ja, det är ju naturligtvis tar sin tid om man skulle beskriva den i detalj, men jag försökte göra det tidigare och peka ut att det fanns lite olika delar i samordningsfunktionens roll. Dels att skapa de reglering som behövs för det här området för att man ska kunna ta de initiativ som krävs. Förlåt? Ja, det har inte rapporten tagit ställning till, utan det vi har sagt i rapporten är att det ska vara en myndighetsfunktion. Och
den ska så att säga ha initiativet och ansvaret kring de här frågorna. Och vara en part dels mot de som tillhandahåller e-tjänster, men de också som är utfärdare av e-legitimationer eller identitetshandlingar elektroniskt.
Funkar den här? Ja, det gör den. Vi har lite dåligt om mikrofoner där, men det ska finnas en mikrofon i alla fall till er som vill ställa frågor. Jag har i alla fall massa frågor, men jag hoppas att ni också har det. Så varsågod, shoot.
Jo, jag tänkte fråga om det här med andra lösningar på användarsidan, de som inte vill köra med Internet Explorer och så vidare. Jag noterade när jag blev uppmanad att byta e-legitimation häromdagen, ska ju bytas med ett års intervall, att de har tagit bort supporten för Linux igen. Jag vet inte riktigt varför det var i den här vändan, men på något sätt så känns det väldigt tråkigt när man har grävt ner sig och bara supporterar Microsofts läsare och Microsofts OS.
Ja, jag vet inte vem som kan svara på det. Varsågod, kära panel.
Jag kan bara säga, jag tycker det är så det går när man inte baserar på det man bygger på öppna standarder. Då blir det konsekvensen. Alltså, orsaken till problemet är att man liksom väljer ett sätt att integrera med liksom användarens miljö som kräver att man laddar ner programvara och installerar programvara i sin dator. Va? Och vi som har byggt identitets federationsteknologi i andra sammanhang, vi vet liksom att det där, det funkar aldrig. Och det funkar i Sverige för myndigheter därför att vi är tvungna. Alltså, det är oerhört lätt att få en penetration på 80% om du gör tjänst, om du tvingar folk att använda det för att komma åt samhällsviktiga tjänster. Liksom. Det är inte konstigt att vi har 80-90% som använder e-legitimation idag därför att vi kräver till exempel tillgång till EID för att man ska få studiebidrag. Så det är klart att folk skaffar sig det då. Det är inte ett mått på att det är liksom välgjort eller bra teknologi.
Får jag bara kommentera? Jag vet inte, jag hoppas inte det var från Försäkringskassan du fick det beskedet att vi inte supportar Linux. För det, vi har däremot sagt, eller tvärtom sagt, att vi ska alltså klara av, vi ska garantera att man klarar av de vanligaste operativsystemen och webbläsarna om man jobbar mot Försäkringskassan.se i våra tjänster.
Ja, utan att peka ut någon svår i Skatteverket.
Jag har en kommentar eller fråga till Leif. Och det är att även om vi nu har eller ser framför oss en federerad lösning, hur ska man lösa klientproblematiken om man vill ha tvåfaktorautentisering till exempel? Du pratar om standardiserade protokoll och så vidare, men på klientsidan så behövs det i alla fall en viss teknik då som måste vara standardiserad, och den är ju inte det med alla plattformar idag.
Ja, i det fallet skulle jag peka på information card. För det tror jag är liksom rätt sätt att lösa både en hel del av phishing-problematiken och liksom ha en mekanismoberoende, ett visst mått av mekanismoberoende integrerat i klientmiljöerna. Då. Information card, för de som inte vet, det är en Microsoft-produkt baserad på AWS Trust heter CardSpace som produkt. Jag tror att det viktigaste här, det handlar om att vi ska inte vara beroende av specifika autentiseringsmekanismer, utan vi ska liksom konsumera identiteter oberoende av hur vi producerar dem. Det är liksom det centrala i det jag försöker säga.
Ja, jag har två frågor. Den första är, du sa att det var någon utfärdare kvalificerade signaturer nu. Vill du namnge den?
De kallar sig SignGuard. SignGuard.se kan man surfa till och få lite instruktioner om hur det går till. Och de använder då NIDEL-kortet som bärare.
Den andra frågan var till Försäkringskassan. Det är inte heller en fråga kanske som du vill svara på. Men du sa att det har funnits säkerhetsbrister med EID. Vill du berätta om dem?
Ja, alltså det jag tänker på det är att det har vi något tillfälle för ett antal år sedan. Det som slår mig närmast är alltså där det hände att en man
kom in på en annan mans personliga uppgifter. Alltså det som inte får hända, hände. Jag kan inte så att säga, förklara vad som hände rent tekniskt. Jag vet bara att det hände och det var, är väldigt olyckligt. Men det har hänt en gång så vitt jag vet att det har uppdagats. Sen kan det naturligtvis ha hänt då, utan att man har hört av sig till Försäkringskassan. Men jag tror inte att det är troligt. Råkar man ut för någonting sånt så hör man säkert av sig till kassan och skäller ut ansvarig, det vill säga mig då. Och det har hänt en gång.
Det är väl också så, skulle jag vilja flika in med tanke på det flera av er har sagt, bland annat Viggo som pratade om flexibilitet och du som nämnde det här med att just plattformen Linux inte funkar för, ja, om det nu var Skatteverket som det var frågan om. Men för jag ser framför mig att det kommer att finnas massa olika typer av bärare och man ska väl inte behöva sitta vid sin dator hemma för att kunna identifiera sig, utan det kanske man vill göra, ja det kan väl vara ett kort, visst kan det, men det kan väl kanske också vara mobiltelefoner eller jag kanske rent utav har det på mitt lilla USB-sticka i handväskan eller hur det nu ser ut. Och det är väl den här flexibiliteten att kunna identifiera sig, eller snarare skulle jag vilja säga autentisera sig, och det är också någonting som jag skulle vilja fråga om. Jag menar, identifiering och autentisering är ju två olika saker. För mig är identifiering när jag verkligen talar om att nu är jag. Sen när man väl vet om att jag är jag, så därefter kommande processer kallar jag för autentisering. Så att det var väl egentligen två frågor och kommentarer som någon av er, eller flera av er, får svara på.
Ja, alltså precis som du säger, det finns en identifieringsprocess och därefter ska man baserat på dina egenskaper ta något sorts beslut vad du får titta på eller vad du får göra och så vidare. Jag är inte riktigt säker på vad frågan blev i sista rummet.
Nej, frågan var väl snarare, när ni pratar om identifiering, menar ni identifiering eller menar ni autentisering, eller är det en begreppsförvirring helt enkelt?
Så det beror lite på. För mig så är autentisering någonting man gör när man producerar identitet, producerar information om en identitet. Men alltså identifiering är någonting man gör när man konsumerar den här identifikationen. Det ena sker på ILP-sidan och det sker på tjänsteleverantörssidan. Och i de protokollen som vi har för att göra det här, och till exempel Saml, så har man mekanismer för att tala om, liksom ge rik information om, till exempel att den här identifieringen skedde med hjälp av en tvåfaktorautentisering. Liksom. Vi har liksom något som kallas för authentication context. Och det är, även det där jag pratar om level of assurance, är liksom en slags aggregering av det här skedde på ett tillräckligt bra sätt för att vi ska uppnå nivå gul då i liksom identifieringen. Och det tror jag är ett bättre sätt att konsumera den informationen på SB-sidan än att man pratar om att det var plastkort i mobilen.
Ja, jag har en fråga om EU. Jag hade föreställt mig att vi skulle gå mot att ha ett EU-gemensamt ID-kort på samma sätt som det här 400-kronorskortet som Viggo nämnde som ett av alternativen som en utgångspunkt för en e-legitimation. Vi är ett ganska litet land här uppe nära Nordpolen och det skulle kännas bättre om, jag fick inte klart för mig det riktigt, finns det någon EU-gemensam ansträngning att åstadkomma en e-legitimation som fungerar i varje fall när vi interagerar?
Det man sagt inom EU är ju att varje land ska etablera ett system för elektronisk identifiering av sina medborgare. Men hur det ska utformas har man inte tagit ställning till. Men man kan tolka tankarna från EU, tycker jag, som att man gärna ser någon form av samordning av det mellan länderna i något som liknar den här samordningsfunktionen som jag beskrev. Men exakt hur man ska göra det har man inte uttryckt. Det pågår ett projekt då som Leif nämnde som heter Stork, där man tittar på den här typen av lösning, kan man säga. Men just att ge ut landvis då, nationella elektroniska ID-handlingar, det sker i vissa länder. Belgien kommer att ha ett utgivet för alla sina medborgare i första 2009 nu. Det finns exempel i andra länder också. Men det varierar väldigt kraftigt. Framförallt varierar användningen av det väldigt kraftigt. Men det hänger också ihop med att i vissa länder är det lag på att man alltid ska bära en giltig legitimation på sig. Och där är det alltså lättare att motivera en sån åtgärd. Så att säga.
Ja, en viktig egenskap med en sån här federationsteknik är ju också det att de här plastbitarna måste inte vara kompatibla med varandra om den är utgiven i Sverige eller Belgien, utan man har ett standardiserat sätt att utbyta informationen på istället, på det här samhället som vi pratar om då. Det betyder att det är innehållet i identiteten som räknas, inte hur den är utformad.
När jag är i Belgien så vill jag ju kunna identifiera mig lika väl som med 400-kronorskortet elektroniskt, så att säga, eller med, när jag samverkar med någon i Belgien. Och det är väl det, var det som jag inte riktigt förstår ändå, om man gör det nationellt, man säger att det är en samverkan. Kan alltså det svenska elektroniska ID:t då vara giltigt och godkänt i Belgien? Dit man vill komma gärna.
Det är ändå att ta poängen med det här stolt-projektet. Men då försöker de göra det för ett specifikt antal, jag tror att det är 4-5 e-tjänster, där man tror att användningsfallen är sådana att man faktiskt kommer att få användare på det där. Va? Det är därför man väljer ut det här med adressändring. För då tror man att liksom det kommer att hända oftare än att någon råkar befinna sig i Belgien och måste visa upp sitt svenska NIDL-kort. Då. Men jag tror att, som Fredrik säger, att även om vi hade ett nationellt ID-kort med liksom välfungerade tvåfaktorer i Sverige, så skulle det ändå vara bättre för tjänsteleverantörer i Sverige att integrera mot liksom en samhällsbiljett eller en direkt mot det kortet. Antag.
Nej, det är därför jag brukar ibland försöka, jag vet rätt eller fel, undvika att prata så mycket om e-lägg. För e-lägg implicerar att det är ett kort det handlar om, och där ska man ha en massa saker. Och jag kan inte låta bli att se framför mig att det inte alls kommer funka så jämt. Och det är ungefär som idag. Jag kan visa upp, jag har ett legitimation som talar om att jag är jag, fast jag jobbar på regeringskansliet. Men det kortet, det kan jag identifiera mig med när jag köper, handlar via med mitt kort eller vad det nu är för någonting. Jag kan ju också använda mitt pass, jag kan använda mitt körkort och så. Och det är väl lite grann så jag ser fram, det här är ju då ett antal kort eller papper eller saker jag pratar om. Men jag ser väl framför mig att det kommer funka på motsvarande sätt även elektroniskt. Att det kan vara ett smart kort jag använder mig av, men det kan också vara massa andra saker. Och det är väl då det blir så oerhört viktigt med de här standardiserade gränssnitten, att man har en specifikation som talar om hur det ska se ut, alldeles oavsett hur bäraren ser ut. Men, och då, som jag också förstår då, så innebär det att man då i och med ett sådant förfarande eller en sådan lösning också tillåter ett antal olika utfärdare beroende på vad man vill. Men den fråga som jag har till er då, det innebär då alltså att säkerhetsnivåerna kanske skiljer sig mellan till exempel att ha sin identitet nedladdad på ett NIDL-kort till exempel, än om jag har det på en USB-sticka. Hur bär man sig åt då? Hur vet jag som användare eller som kund att jag vid olika tillfällen måste kanske använda olika saker beroende på den säkerhetsnivå som krävs?
Alltså med hjälp av federationsteknologi då, så kan man tala om för varandra i liksom en identitetsfederation vad man har behov av. Rent tekniskt använder man något som heter metadata när man bygger en identitetsfederation. Och där inkluderar man information av den här typen. Alltså, för att komma åt den här tjänsten så måste du autentisera med minst den här nivån. Och det kan man alltså, skulle man i princip kunna presentera för användare lämpligt avkodat. Säga, du måste använda någon av dina liksom riktiga plastkort. I det här fallet så räcker det med liksom kreditkort och den här biljetten från pressbyrån du hade. Det kan man tekniskt sett tala om för varandra i en sån här klubb.
Sen tillägg också. Sen är det inte givet att plastkortet så som vi känner det idag skulle vara bättre än någon annan enklare lösning rent säkerhetsmässigt. Mm. Utan det är utgivningsförfarandet i stor utsträckning som styr vilken säkerhetsnivå jag använder. Det går att kombinera.
En liten fråga bara.
Förlåt.
Man ser det väldigt mycket utifrån tjänsteutförarens perspektiv, så att säga. Om man har ett plastkort eller vad man nu har, det handlar ju om att skydda användarens identitet eller skydda att den inte används på. Hur ser ni på den aspekten, så att säga? Man ser väldigt mycket från tjänsteutförarens perspektiv.
Jag kan försöka svara med utgångspunkt ifrån tankarna vi har haft kring rapporten för framtiden, där vi har pekat på just behovet för användaren, att man ska ha tillräckligt hög användbarhet. Jag menar, har vi för komplicerat och för otillgänglig teknik, då kommer den inte heller att användas. Och det är väldigt viktigt. De aspekterna är ju någonting som man måste ta med sig i ett fortsatt arbete tillräckligt bra. Absolut. Jag menar, även om en tjänsteleverantör tillhandahåller tjänster men inte har tillräcklig god tillgänglighet genom dålig användbarhet, och då kommer de inte tjäna några pengar på att det blir effektivt ändå. Så att det är ju den enkla slutsatsen.
Jag tror vi avbryter där, för det är dags att fika och sen en avslutande paneldebatt här vid 16:30. Men jag skulle trots allt ändå, om ni kan ge er till tåls ett par minuter till här i publiken, så skulle jag vilja ge var en av er en mening. Vad bör hända härnäst? Verba.
Jag tycker att regeringen bör fatta ett beslut att gå i en riktning som Vervas rapport anger. Därför att den ger de möjligheter som behövs. Och det pekar också på med stor samstämmighet på det som Leif har pratat om. Det finns egentligen inga allvarliga skillnader i det resonemanget. Men det kanske inte framgår så tydligt i rapporten, eftersom mottagandet är, eller mottagaren inte har haft behov av de tekniska detaljerna naturligtvis.
Ja, alltså fler tjänster på nätet. Och det tycker jag väl i och för sig då, de offentliga myndigheterna, stora myndigheterna har ett stort ansvar. Kommun och landsting inte minst, att ta fram tjänster så att vi får upp ett användande av e-legitimationer. För det kommer att gynna våra kunder, kommer att gynna myndigheterna.
Då säger jag, ändra licensreglerna för BankID produkten så att vi kan återpaketera den i form av mer modern teknologi. Det kommer att öka antalet användare.
Jag säger en variant på Viggos där, att staten bör ta en roll som en federationsoperatör, inte en identitetsutgivare, utan som sätta upp reglerna för detta och genom det stimulera användning av en generell identifieringsmetod.
Tack så jättemycket. Då är det så att Vervas rapport är på slut, eller på remiss, eller hur?
Ja.
Ja, det var den 28 november var det, va?
Stämmer.
Så att jag hoppas att ni här såklart, och även ni som är här, också svarar på det. Så får vi väl se vad vi får för förslag som vi kan ta beslut om. Tack så jättemycket. Ha en bra eftermiddag.